Hög av serier! Med Anders Lundgren och Freddy Kaplan. Boom! Välkommen Anders!
Tack Freddy! Underbart att vara här.
Yes.
Och spela in podd med dig, det är alltid lika fint.
Ja, man längtar.
Ja, verkligen.
Väldigt kul. Hur har du haft det sen sist? Halloween, sen Halloween-rysligheter?
Ja, precis. Det var ju mycket Halloween-fester och sammankomster där förstås då, oktober och början av november. Så det har varit bra. Sen har det ju hunnit bli vinter i Sverige. Första snön har fallit. Mm-hmm. Så, och jag utnyttjade ju det väl då genom att redan första kvällen där jag hade varit på en väldigt trevlig utställning och samtal med Peter Köhler och Per Faxnell. Du pratade om Peter Köhlers utställning på Magnus Eriksson Galleri, va? Heter den väl där? På Fredsgatan i Stockholm.
Ja, vad kul att du kom iväg på det. Jag missade det.
Ja, det var en riktig höjdare och jag blev ju enormt smickrad direkt när jag kommer dit. Peter står och röker utanför, så bara, men inte Anders, tjena. Alltså, just du är ju med i nya Fenris Wolf, säger jag. Va? Fenris Wolf nummer 12 då. Carl Abrahamssons och kulturella årsbok är det väl nu, får man väl säga. Det var ju började som ett fanzine 89 och sen så nu är det ju mer en årsbok då som är.
Nice.
Ja, så det var ju trevligt att
vilken grej.
Ja, där känns det ju verkligen som att man vrålar i vildmarken, men så det är kul när någon känner igen en för. Jag skrev ju faktiskt om serier i det senaste numret som är ute nu då. Satanic Comics Primer.
Ja, Satan och serier.
Ja,
men ja, du är ju i gasen på många olika sätt, Anders.
Ja, precis.
Vi har ju smugit lite, eller du har smugit lite med en del saker, att du ska begå någon slags seriepremiär.
Ja, exakt. Ja, nu är väl katten ute ur påsen, får man väl säga. Och den är i högsta grad vid liv. Det har ju varit många turer kring det här som vi kanske inte ska gå in på. Ja. Men jag och min kära vän Daniel Hansen, som ju tog det här initiativet att vi skulle skicka in en serie till Metal Hurlant, 50-årsjubilerande sci-fi, fantasy, skräck tidningen som alltså Möbius, Struyer och Gissar den tredje startade då för 50 år sedan. Vi skickade in en serie till Hämnd temanumret och den blev antagen till min stora glädje. Och det blir ju Hansens tredje publicering i tidningen då, för som vi ju pratat om tidigare så är han ju med i Lovecraft-numret här nu senast och var med även i Vakans Metallic nummer 11 då, blir det va? Eller 11 eller 12, ja. Hur som helst. Sen det har ju varit som sagt ändå en liten knagglig väg då fram till att vi blev med i tidningen, och ett tag så såg det ut som att det var i förra veckan var det, kändes det mörkt, för att då hade de börjat släppa bilder då och från hämndnumret då. Och våra namn fanns inte med någonstans. Ja, det visade sig att helt enkelt de hade överbokat tidningen, som jag förstår det då. Så att i ett slutskede så hade en av redaktörerna liksom fattat beslut att nej, vi kan inte trycka in en serie till i det här.
Jättetrist!
Jättetrist. Sen har de glömt att säga det till våra redaktörer då, som de som vi har haft kontakt med. Och så därför fick vi reda på det på det här brutala sättet och genom sociala medier, vilket ju inte är så kul.
Men
och då, ja, det kändes ju verkligen mörkt som sagt. Men så idag fick jag mail från redaktören och ja, chefredaktören helt enkelt. Och han, ja, men ni berättat, ja, men er serie kommer med i nästa nummer, nummer 14 då, som är 50-årsjubileumsnumret.
50-jubileumsnumret, kom igen.
Ja, och det är ju
helt, det är ju makalöst.
Ja, och det är ju ändå väldigt bra. Men visst, jag vill ju vara med i hemtemanumret förstås, för då, där är ju James Ellroy med och Gaspar Noé och så här, lite andra coolingar. Men det är ju ändå coolt att komma med i 50-årsjubileumsnumret.
Det är ju jättestort.
Ja, exakt. Jo, men det är ju många säkert som kommer plocka upp det för old times sake, så att det kommer nog bli en större upplag och så vidare.
Ja, det kommer bli kanon. Det blir toppen. Som tur i oturen, får
jag
säga.
Ja, jo, men du får säga. Så ja, så det ser ju verkligen framåt.
Precis, och det, alla förstås sitter på nålar och vill veta vad det här är för serie och så vidare, men vi kanske ser lite på det eftersom det har skjutit på framtiden.
Alltså,
jag skulle gärna prata med dig och Daniel Hansen om hela processen i ett annat avsnitt.
Det ska vi definitivt göra. Jag ska inte tala för Hansen, men jag är övertygad om att han gärna kommer tillbaka till podden. Jag hoppas att min intuition är korrekt. Men man kan ju alltså söka upp Hansens Instagram, så kan man ju gräva sig fram till lite teasers från serien faktiskt.
Trevligt.
Där man har lagt upp Seller 9 på Insta.
Just det.
På.
Det är bara gå in och följ. Trevligt.
Precis. Ja, nej, så det känns ju enormt. Och så ja, en gång då, stort tack till Hansen som fixade det. Det var ju som en 50-årspresent. Har han berättat senare, så att det var oerhört
nice.
Starkt.
Ja, jag menar, du har ju skrivit manuset, jag menar, och det är antaget. Ja. Så jag menar,
ja.
Du har gjort ett superbra jobb.
Ja,
tror jag i alla fall.
Tack. Ja, tack. Jo, det hoppas jag att du kommer tycka när du läser serien också.
Ja. Men vi har några andra, vi har lite nyhetssvep också att gå igenom.
Ja,
fler
har vi.
Franska fadäser.
Ja, exakt. Det är det ju. Och ja, vi kan väl börja då med, vi avslutar på en high point för fransk utgivning sen, men vi kan väl börja med det tråkiga att en serie som ju Anton, vår förlorade son, ju faktiskt följde utgivningen av en del. Det är ju alltså Spirou, även om han läste väl mest den här lite, ja, vad ska man säga, sidospårs alternativverklighets andra världskrigs Spirou.
Ultimate Spirou.
Ja, precis, Ultimate Spirou. Men nu i alla fall så var det tydligen någon, det är ett album som har funnits ute i ett drygt år som heter La Gorgon Bleu.
Just det.
Som kom ut september 2023. Och sen så, ja, det har väl inte skapat några jättestora vågor då. Det är ju Dupuis då, det vanliga förlaget, som är jättestort och som ger ut det. Och så är det Danny, en av tecknaren då, som ligger bakom. Och vem är det nu? Är det Danny som gör alltihop? Eller är det...
Nej, jag får att han bara... Eller,
han bara tecknar.
Jag tror att han tecknar, precis.
Ja.
Och han har ju varit... Han har väl serietecknare sedan väldigt länge.
Ja, precis. Så är det ju. Nej, just det. Och Jan är det som har skrivit manuset till den.
Ja,
just det. De är ju gammalt team. Liksom. De har väl hållit på i... Ja... 40 år minst, skulle jag säga.
Kan det vara så?
Ja, men hur som helst. Den här serien då, det var någon person som fick, som ju, den serien handlar ju om liksom ekoterrorism och ja, miljöfrågor och sånt där, men sen så var det någon person som fick tag i den och blev lacka ur på ja, vissa kvinnoporträtt och vissa porträtt av afrofransoser, kan man väl säga.
Ja, precis.
Ja, som ju framställs rätt skapligt karikatyrmässigt då, vilket ju är lite av Dannys stil då.
Ja, för han kör ju en ganska cartoonig stil får jag ändå säga.
Ja, men, verkligen.
Men för jag vet att det fanns en, jag såg exempelsidan där det var liksom så här, ja. De hade plockat ihop lite så här, det här bilden, den här bilden, den här bilden.
Ja.
Och det började lite så här, nej det där var inte så bra, men lite så här, lite cringe. Men den sista rutan just på afrofransoserna var verkligen den gick över gränsen för mig i alla fall.
Så
det där var inte okej.
Nej, och det ska man väl säga att jag känner ju till alltså Danny från ett annat mindre smickrande sammanhang då. Det var ett album som släpptes för ett par år sedan på svenska som heter Skäms du inte?
Just det, den, ja.
Humorserier där det ju faktiskt som var så pass grov, det var till exempel en väldigt grov så här våldtäktsskämtsserie som fick i vanliga fall extremt alltid väldigt frisinnade och icke-censurivrande serievänner att verkligen så här, dra öronen åt sig och bli lacka ur, och vilket man ju ska, det är ju en hemsk serie liksom. Så att det faktum att Danny ju inte har den bästa av sådär, jag vet inte
vad ska hans man... track record eller,
hans
omdöme
hans omdöme är inte 100% helt klart liksom. Så ja, det är ju klart att det är ju alltid surt när man liksom förbjuder serier. Det gillar jag verkligen inte. Men just här så... Ja, jag kan lite grann förstå reaktionerna. Men jag tycker ändå inte om det. Men albumet kan väl få finnas ut ändå. Så får man väl... Ja, de får väl sätta in en brasklapp i början eller någonting. Ungefär så, du vet, som vi har diskuterat tidigare. Man gör i Astro Boy och sådär.
Precis. Här... Varför är det så här? Ja, jo, en liten inforuta. Ja. Det är ganska vanligt för att få kontext, liksom. Ja.
Ja, och men visst, sen så kan man ju diskutera liksom hur mycket... Det går inte att få något så här historiskt förmildrande omständigheter för just den här grejen när den släppt förra året. Men,
precis, det är inte Tintin i Kongo, utan det är,
nej, precis,
det är 2024.
Det är 2024 som pratar vi om det här. Nej, men det visar väl hur lite som har hänt, liksom.
Men, men det var väldigt intressant att den kom ut liksom på franska marknaden i stort sett nästan ett helt år och ingen sa någonting.
Nej precis, för att det är ett annat klimat i Frankrike helt enkelt vad det gäller feminism och frågor om rasism och liknande, så att det faktum att den flög under radarn så länge är ju
det är intressant. Det är väldigt intressant i och med att det kanske är så här, eftersom det är ett stort serieläsande land, de kanske har en stor kontext, bara, nej men det är serier, bara, du vet, det kanske, det hade varit jätteintressant att prata med någon som kan det här bättre, men jag tyckte det var väldigt fascinerande, ingen reagerade för någon liksom annan fick tag i det och bara, vänta ett tag, vad är det här?
Nej visst, det är märkligt, men ska vi gå vidare då mot lite andra mindre snygga serienyheter. Om man ska snacka om en ofilmbar serie så hade väl jag nog lätt kunnat tycka att Richard Maguires Here kvalar in på den listan. Men nu har Robert Zemeckis faktiskt gjort en jädra film av den.
Ja.
Som man tyvärr av allt att döma inte är särskilt lyckad då.
Nej, jag var ju lite, alltså jag tycker ju serien här är jättebra.
Ja, verkligen.
Men precis, känns väldigt svårt att filma. Men Zemeckis verkar ju gå igång på de här lite omöjliga uppdragen och alltså de tekniska utmaningarna. Han försöker ju, jag har bara sett trailern och där ser det ut som att han försöker göra lite grejer. Men kritiken verkar ju verkligen vara att det är så här, att repliker och skådespeleriet är extremt kast. Det verkar falla på de bitarna. Kanske för mycket även... fokus på tekniken.
Ja, jo, men precis. Och sen är det väl också det att... ursäkta. Det är ju, ja men tekniken, de recensioner jag läst har ju tagit upp att det distraherar på ungefär samma sätt som du vet när man såg The Irishman och man får en så här helt slät Robert De Niro som är lite så här rosig om kinderna, som, ja för att de har datorföryngrat
Ja,
honom på ett inte
jajamän.
särskilt övertygande sätt. Och det är tydligen lite den vibben här också, att det blir mer så här Uncanny Valley
Ja,
stuk liksom.
just
Man
det, för det är kanske
ser
karaktärer som
Tom
ska vara unga och
Hanks
gamla och så
och,
vidare, just det.
ja precis, det är Tom Hanks och Robin Wright vad som tror jag
Ja, just det.
ja
Det
som
låter
jag
ju jättebra på
får.
pappret. Jag
Ja,
menar.
jo men visst.
Ja.
Men ja. Ja, nej, det är,
Synd.
ja, får vi se om den dyker upp i Sverige överhuvudtaget. Det är svårt att se faktiskt om den har tankat så hårt.
Den smygs väl ut på någon streamingtjänst, alltså enligt
Ja.
gängse avtal eller något sånt där,
Ja,
skulle jag
troligen,
gissa.
ja. Ja, jo.
Men ja, utan
Ja,
någon
vi får väl
större
se.
fanfar kanske.
Nej, precis. Nej.
Ja, synd. Förresten, det här tog vi inte i vårt försnack, men har du sett klart på The Penguin? På tal om rörlig
Nej,
bild.
det har jag faktiskt inte gjort.
Ja, det tycker jag att du borde göra.
Ja,
Den var inte alls dum.
nej, jag tyckte väldigt bra om första avsnittet som jag såg. Och sen så var det väl helt enkelt så att ja, men annat kom emellan. Det var väl, den släpptes väl och sen, i början på oktober. Och sen så körde ju jag Shocktober och kollade bara på skräck i
Ja,
princip
just det. Ja,
varje
det är
dag. Så
klart.
att jag
Ja,
tror det var det som gjorde
företräde.
att jag, ja.
Ja. Nej, men
Så jag
den var inte
inte.
alls så dum. Det kan vi ta något längre samtal om senare.
Ja, visst.
Då kanske vi till och med kan få med den förlorade sonen på ett hörn. Det hade varit
Ja, det är
kul.
inte
Kanske någon
omöjligt.
slags uppsamlingsheat av rörlig bild. Serier i rörlig bild.
Ja.
adaptioner och så vidare. Ja, nej, men den
Ja.
var inte alls dum. Men vi hade ännu mer nyheter, tror jag.
Ja, precis. Vi hade en till. Ja. Det var ju detta att får se om de får skit för det också då. Men det är i alla fall ett franskt förlag som har gett ut en serie som engelskspråkiga förlag inte vågar röra vid. Och det är
Just
ju
det.
apropå förlorade sonen, vi pratar mycket om Anton här nu. Som ju faktiskt gillar biografiska serier. Han har ju läst ju och recenserar mycket sånt under
Absolut.
sin tid på podden. Så eventuellt skulle han kunna vara intresserad av den här Daryl Cunningham som har gjort en serie som heter Elon, ja på engelska då, Elon Musk Investigation into New Master of the World, vilket ju får honom att låta ungefär som en Jules Verne-skurk.
Ja, jo.
Vilket ju är fullt adekvat kan man ju tycka av många olika anledningar. Men hur som helst. Så den har varit utgiven då ett tag i Frankrike. Och sen så försökte det franska förlaget då på Frankfurts stora bokmässa sälja in den till engelskspråkiga förlag då. Men ja, det var många som var intresserade och tyckte att ja, men det här ser ju bra ut och verkligen högintressant och så. Men sen så har det, ja, det har inte blivit någonting av.
Och då är det ju författaren själv, serieskaparen, som påstår då att det är ingen som vågar ta i det här just för att på grund av att Musk är som en bondskurk liksom, eller vad?
Ja, jo, nej men visst, det är ju hans tolkning att, ja, han skriver ju så här då, för lite sen då på sin Patreon. Its publication in other countries looks unlikely. I'm told that there was interest from various international publishers at the recent Frankfurt Book Fair, but there was concern with possible legal consequences.
Legal consequences. För
Ja,
det är som jag förstår det, är det en väl researchad, alltså
ja.
seriebiografi. Och det är inte hans första biografi heller, utan han har gjort en seriebiografi. Så han har ju liksom,
Ja, han,
det är inte hans
jo,
första
han har ju,
rodeo där.
nej exakt, han har ju track record, han debuterade ju 2010 med någonting som heter Psychiatric Tales då, som var baserad då på Cunninghams egna erfarenheter av att jobba inom psykvården och sådär, och ja, han är, Allt är ju faktakollat och bygger ju på, ja, det är väl, finns väl en hyllmeter med böcker skrivna säkert om Elon Musk vid det här laget, för han är
Ja,
ju
garanterat.
populär. Och så att allting bygger ju liksom på, ja, på de liksom faktiska källor som är, ja, kollade, faktakollade och allting. Så att det är ju liksom inte som att han hittar på. Men nu, särskilt, alltså det här problemet är väl ännu större nu, antar jag, när Musk är upptagen i Trumps inre krets liksom.
Ja.
Ja, det vet vi ju hur, ja, hur de ser på pressfrihet och, ja, oliktänkande och sådär. Ja, så, ja, men intressant. Det är
Ja.
ju, får ju mig att tänka på en essä av Timothy Snyder som han ju skrev för lite sedan inför presidentvalet i USA, liksom hur det här med att man inte ska lyda i förväg liksom. Och det är väl lite
Just
det
det.
som det känns som att det är mycket sånt på gång nu, att folk ser ja, lite olika katastrofscenarier nu kring Trumps presidentskap, och så väljer de att agera på ett sånt sätt så att det blir lite självuppfyllande profetia liksom.
Ja, men
När
precis. Ja.
man börjar ägna sig åt självcensur och av olika slag liksom. Och det är ju, ja, det är ju verkligen illavarslande,
Ja.
måste man säga.
Nej, jag minns att när den där spreds, den där sen. Det är väldigt bra.
Ja.
Ja, men jag hoppas att den kommer ges ut någonstans i alla fall, engelskspråkigt. Så får vi se. Men vi får se. Vi får se.
Vi får se.
Men
Exakt.
vi har ju läst serier också.
Ja. Då har vi,
Och
och då får vi skicka en shoutout till Claudio Marino faktiskt, som
yes.
ju gjorde oss varse för att, om att det kommit en till och riktigt korpulent del i Bone Orchard Mythos av Jeff Lemire och Andrea Sorrentino med Dave
Sorrentino.
Stewart. Ja, Dave Stewart på
Dum,
färg.
dum, dum, dum.
Och den här, alltså, det är ju, har vi ju tagit tag i dem, men det är ju helt enkelt så, det är ju previews-torkan som
Jag ligger bakom det här, ja, men
var,
precis.
för att jag missade den. Det var ju fan 10 nummer som de har smugit ut här och vi
Ja,
inte har.
riktigt fet volym som sagt. Och vi hade en total miss. Men,
Men
väldigt fin,
nu har vi läst den i
ja,
alla fall.
väldigt fin hårdinbunden utgåva,
Ja.
får jag väl säga ändå. Och det är, vilka tidigare delar har det kommit ut? Passageway.
Ja, det var ju först en sån Free Comic Book
Just det.
Day-tidning då. Det var ju den allra första teasern. Och sen så var det ju The Passageway.
Ja.
Sen så var det väl 10,000 Black Feathers, va,
Just det. Just
som
det.
var en miniserie, och sen kom den samlad. Och
Och nu
sen
är det här som en
så,
maxiserie typ.
ja, exakt.
Vad kommer
Som,
nästa steg vara?
ja, de säger att de ska fortsätta bolla med, jag vet inte, det kanske blir en illustrerad roman härnäst, vad
Oj,
vet
oj, oj,
jag.
wow. Ja.
Ja.
Precis.
Ja, men i alla fall ja, ska vi dra storyn
Ja, men
i
precis.
stora drag? Ja.
I stora drag så handlar det väl lite om ett hus, kan man väl säga.
Exakt. Det cirklar ju kring ett höghus som
Ja.
titeln antyder, och man får ju lite så här vibbar av den brittiske futuristen J.G. Ballard. High Rise har ju han skrivit en
Just det.
roman som ju filmatiserats för ett par år sedan av Ben, heter han nu?
Just det.
Ja, du
Ja.
vet, A Field in England och så
Precis.
vidare.
Ja,
Ja.
exakt. Jag har också tappat efternamnet, men han heter Ben, helt klart.
Ja, Ben, vi är på förstahandsbasis med honom, i alla
Exakt,
fall den här
exakt.
regissören.
Ja,
Ja,
den har jag på
och
min att se-lista fortfarande, ska jag
ja,
säga.
The Sightseers har han gjort en
Jajamän.
hulingkomedi också, och lite, ja. Ja, men han har gjort massa jävligt bra grejer. Killist inte minst då,
Ja, precis.
som är min favorit.
Den
Ja, hur
är
som helst.
brutal. Ja.
Den är mycket brutal. Ja, men i alla fall, och brutal får man ju säga är ju också den här serien. Ja, det är ju ett kan, ja, tyckte jag då, du vet, lite väl typiskt, atypiskt brokiskt persongalleri som man vill, som Lemire och Sorrentino vill måla upp här då med. Det är någon, det är en snubbe som säljer droger och tar hand om sin gamla mamma som bara sitter och kollar på tv hela dagarna. Det är en spelmissbrukare som tar hand om sin cancersjuka fru och får tigga pengar av sin brorsa för han spelar bort allt på hästar och sånt. Det är en sur asiatisk snubbe. Det är en äldre afrokanadensisk man. Och det är en liten pojke som verkar ha lite särskilda förmågor, får man lite indikationer på, av hans oroliga ensamstående mamma.
Precis.
Och så är det en, ja, en kvinnlig musik, afrokanadensisk musiker på, som verkar vara lite på spektrat sådär.
Just det. Men precis, så det är verkligen som du säger, en brokig skara som man får följa.
Ja, och alla de har ju det gemensamt att de bor i eller kring det här höghuset då, som är en liten ruffig del av Toronto är det väl, va?
Ja, visst är det, jag tror det.
Ja.
Ja.
Och ja, det är ju den som ser mest kusligheter till en början är den här lilla killen då, som är det något träd utanför som man ser,
ja,
som ett riktigt så här mardröms... han ser glimtar av en annan värld lite på så här, ja, rollspelet kultmaner liksom, att en annan värld läcker igenom så.
Exakt, det läcker igenom, ja, exakt. Det är verkligen den känslan. Ja, och sen barkar ju allt åt helvete.
Ja, det eskalerar väldigt fort där, att den här äldre herren går bort, och sen så i samband med att de har, alla är lite mer eller mindre chockade över det, eller lättade då i ett av fallen. Det är Gary, den här arge snubben som bara tycker att han förde oväsen hela tiden, han kunde inte sova, så ja, du behöver inte vara ledsen över att han är död, säger han till den här lilla killen.
Ja, skön snubbe.
Ja, och sen så, ja, men sen är det ju väl någon, ja, för att, ja, man upplever det som någon, att blixten slår ner eller en jordbävning eller någonting, men det som har skett egentligen är ett dimensionsskifte då, som ju har placerat det här huset i den här andra världen, kan
precis
man säga.
Precis, ja. Hela huset gick genom en sån här passageway, kan man väl säga nästan.
Ja.
Ja, och det börjar dyka upp lite obehagliga varelser och grejer, och de får söka skydd i den här gamle mannens, bortgångne gamle mannens lägenhet, och där hittar de även mera mystiska saker.
Ja, precis. Och det är ju, ja, och sen blir ju kapitlen lite grann uppdelade våning för våning sådär, va?
Precis. Och det, att de rör sig neråt liksom hela tiden mot marken.
Och det, ja, det är dödsfällor och ja, mycket,
ja, det dyker upp mycket
i den här.
Precis. Mycket, mycket grej. Så att det är väl det på, i stora drag, handlingen som händer. Och det är ju, jag menar, den är ju ganska spännande och skräckig och sådär. Vi tyckte den var lite seg i starten, båda två.
Ja, exakt. För jag kände ju... ja, så... Som var inne på lite grann, jag tyckte att den här typen av brokig skara har man ju sett lite för många gånger där, när det ska vara lite så här kollektivt hållna skräckhistorier liksom. Och sen även att när det brakar lös, så kändes det också lite som saker som man har sett lite för många gånger förut liksom.
Jag håller med, jag håller verkligen med. För det här är första glimten med, jag tror i alla fall, jag tror jag läste Feathers volymen, det borde jag gjort. Men alltså att det här är första volymen där det faktiskt, de avslöjar lite om det, om sakerna bakom. De drar undan draperiet lite.
Ja,
för
precis.
Att visa upp varför händer alla de här läskiga sakerna i den här i de här sammanhållna volymerna liksom.
Ja, för det är mycket återkopplingar till tidigare delar där är ju här.
Exakt, exakt.
På mer eller mindre subtila sätt. Det är någon bok från den författaren innan som är med i Black 10,000 Black Feathers. Hennes bok står ju i någons hylla, tror jag. Och sen så blir det ju mer och mer återkopplingar, att man får ju återse den här fyrvaktarbostället där från The Passageway och såna grejer. Och sen förstås den här filurerna, de här maskerna dyker upp flera gånger och sådär.
Ja, verkligen.
Men det är ju, även om det ju då är lite, ja, sorry Lemido, men lite grann tradigt skrivet då till en början, så är det ju ändå visuellt tillräckligt intressant för att det ska vara värt att söka upp. Just för att Andrea Sorrentino fortsätter ju den tradition som han ju hade i Gideon Falls där med extremt märkliga layouter bildlösningarna är ju fantastiska.
Precis, bildlösningarna ska vi säga, för det är verkligen det är. Det handlar, det är verkligen ett makalöst grafiskt arbete som man gör. Så de grejerna imponerade mest mig. Men jag minns inte vad den senaste Sorrentino-grejen jag läste var, eller om det är något med Stewarts färgläggning, men någonting skorrade lite för mig med hans stil här. Alltså för han kör ju den här väldigt fotoförlaga stilen som man liksom hårdprocesserar och sen har lyckats göra ändå till en slags lite nästan kuslig, alltså outline får man väl säga.
Ja, jo precis, men det var ju det, för det är ju det som är är det märkligt att det blir ju lite stelt faktiskt till en början, just där i mer när det är dialogscener och lite så här, tycker jag då, lätt ansträngda konflikter mellan folk. Det verkar som att Lemire vill komma bort från sin så här, ja, nice guy stämpel, så att här håller alla på att svär åt varann hela jävla tiden i den här serien. Men ja, där är det lite stelt. Sen så när Sorrentino får släppa lös lite mer, och det är ju då det blir riktigt bra.
För då funkar det bättre, jag vet. jag håller med. Men det är någonting, det var någonting liksom att färgläggningen var på, i alla fall ansikten kändes lite mer tredimensionella, att man med färgledningen skulle så här, skuggning och sånt där.
Ja.
Och det gjorde det lite, alltså här, jag tyckte det blev lite lite kackigt för mig, alltså. Jag vet inte. Ja. Det gick från det här mer stiliserade, det är fortfarande en fotoförlaga, men det är stiliserat och det gör att konturerna är liksom, jo, det är nog en fotoförlaga, men de är lite ruffiga. Men nu blev de mer naturalistiska, eller gjorde ett försök att vara mer naturalistiska. Och då, det var någonting som slutade fungera för mig, tyvärr.
Okay.
Men jag håller med om att när det blir mer skräckigt och alltså mer övernaturliga grejer och mindre bara huvuden som pratar, så märker man av det betydligt mindre. Det håller jag med om.
Ja,
absolut.
Och sen om vi ska, nu får vi ju varna för att det blir, ja men spoilers då innehåll i fortsatta diskussioner. Håller vi oss inte i så jätteallmänna ordalag, utan det blir visuellt mer intressant, men samtidigt tycker jag manusmässigt lite tråkigare, för att de har ju, alltså Bone Orchard Mythos har ju varit en egen skräckmytologi som de ju har målat upp här till en början, och det är ju en sju enighet av hemska gudomar och sånt som Sorrentino verkligen gör så här, ja men groteskt förhärligande porträtt av och sådär.
Absolut, de är jätteläckra.
Ja, och men sen då i, om det är nummer 7 eller 8, så blir det ju en ursprungsberättelse kan man säga, och tyvärr så knyter den an till en annan väldigt känd ursprungsberättelse, för här blir ju den kristna mytologin som man knyter an till, Och det tyckte jag var lite tråkigt faktiskt.
Jag håller så mycket med om det här. Jag tyckte det var
Ja.
jättetrist och som en liten cop-out nästan. Så bara, ja men
Ja.
va? Alltså jag tyckte
Ja.
verkligen att det var jättetrist. Så, för det var, the Bone Orchard Mythos, det är så mystiskt.
Ja.
Och sen så var, aha, okej,
Jaha, det var
det är bara den
Bibelen
grejen
igen.
igen. Så jag
Ja.
bara, okej.
Ja. Nej, väldigt, väldigt tråkig vändning faktiskt för just Bone Orchard Mythos som skräckbygge på det hela taget. Men
Ja.
visuellt så var ju det helt outstanding, det numret där det blev. Det som jag kom att tänka på, det var.
Höjdpunkt.
Ja, verkligen. Det var du vet, Andy Kuberts omslag till 1602, den här
Ja,
Marvel-serien.
just det.
Ja, man får nästan. Ja, det är verkligen äldre tiders fotorealistiska illustration liksom som inspirerat känns det som. Och färgsättningen också
Ja.
sådär lite dämpad, väldigt snyggt av Dave Stewart.
Nej,
Oerhört maffigt färgade bete. Så att jag menar, det är ju visuellt är ju det numret extremt snyggt, men
håller
trist.
helt med, håller helt med
Ja.
på allt det här.
Ja.
Men precis,
Ja.
så jag blev lite besviken, men Sorrentino räddade kan man väl säga på ett sätt.
Ja.
Och sen
Ja, sen är det ju ännu mer visuellt pang, pang på i de liksom sista numren där det
ja.
blir närmast, det är som att Stewart har nästan använt sig av någon sorts gouache eller akvarell eller något sånt. Liksom. Det är
Ja.
den känslan man får av bilderna i alla fall.
Jag var
Så det är
superimpad
extremt.
av det arbetet, verkligen.
Ja.
Jag tyckte det såg superläckert. Jag vet inte om det är Stewart eller om det är Sorrentino som har gjort det.
Ja, det
Men
måste ju vara ett jävligt tätt samarbete med dem där,
ja, jag tänker det.
för att det är ju eftersom det ju är ja, som du var inne på så är ju Sorrentinos bilder är ju som regel väldigt tajta och fotorealistiska, men
Ja,
här
men precis.
och då de kan man ju mycket väl se liksom i svartvitt på något sätt att det skulle
Men precis, för mig är
funka
de liksom,
ändå.
de är typ svartvita i mitt huvud.
Ja, men
Som,
unga, tänk Team Bradstreet liksom.
ja,
Men
jättebra jämförelse.
ja, men när det kommer till de där sista numren så är ju färgen en så pass integrerad del av bildernas uttryck, så att där måste de ha varit. Det skulle jag väldigt gärna läsa intervjuer om hur tajt
Det var
samarbetet
lite
var.
så, lite det här som
Ja,
målade,
exakt.
ja.
Ja.
Och det finns också en cool stadsmiljö som var
Ja.
urläcker, verkligen så här. Uff.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, nej men så att det var ändå jag tvingades ju på grund av slutsålt och lite ont om tid då läsa den här digitalt, så jag kommer ju definitivt skaffa
Ja,
den.
hemskt.
Ja, men jag kommer skaffa den och läsa den igen då i bokform så tryckt. Och då kommer det kanske, jag får se om jag ändrar uppfattning när jag får uppleva den på det sättet. Men just, alltså det är ju återigen då vår gamla, eller min då framförallt gamla käpphäst med utförande framför innehåll. Och då i utförandet är ju fortfarande top notch. Det är ju superbra. Och
Ja,
sen
ja, ja.
så blev jag ju som sagt besviken av den kristna vändningen som mytologin som sådan fick ta här då.
Ja.
Men så vi får se hur de utvecklar det liksom i nästa del, för att
Precis.
jag tror att de ska fortsätta med den här. Det
Jo,
får vi
det tror jag
ju.
nog. Jag
Ja.
menar, här har de lagt upp att det är alltså sju hemska gudar som
Ja.
introduceras och det är
Japp.
en som man får stöta på här liksom.
Ja.
Så jag menar, det lämnar ju alltså det är minst sex volymer till känns det som då.
Ja, precis.
Jag
Jo,
menar,
precis som
finns det
varje.
utrymme för?
Ja, så precis som varje våningsplan fick ett nummer här så måste ju varje ond gud få åtminstone en serie. Det kan man ju
Ja,
tycka.
jag menar det.
Det är väl fullt
Ja,
rimligt.
men som sagt, alltid intressant att läsa. Jag håller med dig, manusarbetet var inte så riktigt så starkt som jag hade hoppats.
Nej.
Och det svajar lite med en del Sorrentino-grejer för mig. Men jag är väldigt glad att jag läste den. Men hur läskig var den här egentligen? Alltså, inte så.
Ja, Nej, jag håller med. Här så var det ju det var ju mer alltså, eftersom det inte funkar riktigt med personporträtten för mig heller då, så var det ju svårare att bli engagerad i det, för att annars så var ju förstås skräcken fanns ju där i och med att man förlorar familjemedlemmar och sjukdom och så vidare. Men det hade ju inte det här som jag tycker var utsökt hanterat då, framförallt i de två första delarna, den här krypande känslan av obehag. Här blir man ju ändå som läsare och protagonisterna blir ju förflyttade till ondskans dimension, men det är liksom, ja, man känner inte det så här jättemycket
Nej.
trots alla dödsfällor
Ja. Ja,
och
precis. Man
allt, ja,
hamnar. Ja, just det.
allt jävelskap, utan
Ja. Ja, det
man,
är mycket jävelskap. Det är det ju oavsett.
ja.
Alltså, det är ju verkligen. Nej, för jag tyckte jag upplevde inte som jätte. Och jag, alltså, jag är ingen så här superskräckfantast. Så jag borde vara
Nej.
lite mer mottaglig och så här tycka att det är läbbigt att
Ja,
tänka i mitt huvud i
ja,
alla
ja.
fall. Men jag tycker verkligen inte att det här var så läskigt överhuvudtaget. Det är lite
Nej.
äckligt och så där.
Ja,
Och
nej, men
kanske
för det var ju, men
möjligen jobbigt ibland,
ja.
kanske. Men man bryr sig
Ja,
inte
jo.
jättemycket om karaktären ändå. Så det är så här,
Nej, för att det blev ju balansen här mellan alltså folk fortsatte ju ändå tjata om att de inte kunde betala hyran och så ungefär,
de
fastän så här.
grejerna, det blir jag
Ja.
helt knäpp på. När
Ja.
det är så bara, jag är förföljd av så här maskbärande monster. Och så
Ja.
här, och det kom en jättefluga som ville äta upp mig. Så här bara, och
Ja.
när snubben försökte kniva mig i ryggen. Så bara,
Ja.
men din mamma då?
Ja,
Så bara, vad
precis. Ja,
fan?
ja
Alltså,
men, jo, men ja, precis. Prioritera
okej?
nu. Och sen bara, ja, men jag har ju ett skitjobb i ett parkeringshus. Bara, jaha, okej. Och
Ja,
nu vet du att människan inte är ensam på jorden ungefär.
ja.
Och liksom, det här, alltså man hade hellre sett, jag har nyligen då läst om och ägnat mig en hel del åt Call of Cthulhu av Lovecraft, vilket jag ju alltid gör nästan, verkar det som. Men i alla fall, och jag menar, när det motsvarande där då är ju när de kommer till Relié då, den sjunkna staden där Cthulhu ligger och sover i vanliga fall. Eller inte död, men drömmande och så vidare.
Precis.
Där så blir ju folk liksom galna bara av att, ja, men det är icke-euklidisk geometri.
Ja, just det.
Och sen så är det ju förstås, det är ett jävligt stort monster som är där också och mördar och sliter dem i stycken och så. Men liksom man får ju inte någonting av den känslan för mig, där så är det ju just en ett existentiellt skifte för alla inblandade, liksom att det här är fel.
Ja, men
De,
precis.
alltså, det, och den terrorn som de känner liksom för sina, ja, de är väl kristna sjömän, liksom sina odödliga själar, den kommer ju verkligen fram där, trots att ju Lovecraft inte är superbra på att skriva personer sådär, med
Exakt.
personporträtt.
Nej, det är inte hans starkaste sida
Nej,
liksom.
och sen har vi här då Lemire, som ju i vanliga fall är svinbra på att göra så här engagerande personporträtt. Och så kastas alla dem in i, liksom, jag som väl är en motsvarande, en
Ja.
Lovecraftiansk skräckhistoria, liksom där hela världsalltet rämnar inför deras ögon i
Ja.
princip. Och det är bara, men som sagt, det är fortfarande bara
Ja.
snack om som om nästan ingenting har hänt, liksom.
Ja, nej precis, det var väldigt, den grejen var lite, ja, precis.
Ja,
Tar en ur
knep.
det lite grann.
Ja, och ja, knepigt. Ni hör ju här att det är inte någon helhjärtad rekommendation, tyvärr, av The Tenement då,
Nej, det kan jag inte säga,
senaste delen
men den
av
är halvhjärtad i alla fall. Alltså det är väl
Halvhjärta,
någonstans,
japp.
exakt, den hamnar någonstans mitt i. Jag tycker inte att den är alltså jättedålig och har du
Nej,
läst den
nej.
tidigare ska du ju absolut läsa den här. Det är ju inget snack
Ja.
liksom. Och
Nej, nej.
Sorrentinos, när Sorrentino är som bäst så är den otroligt bra.
Ja.
får jag väl säga.
Definitivt. Jo, men så ja, det blir väl en ja, exakt en sån här ja, man
ja. Nej, det fanns utrymme för förbättring. Men som sagt, jag blir väldigt intresserad nu när han har dragit undan draperiet och visat lite bakom, det bakomliggande, så blir jag ju väldigt nyfiken om vad nästa steg är, om det och, ja, det kan ju gå i någon, kan ju gå i andra riktningar efter det här.
Ja, definitivt. Så är det ju. Och ja, jo, de har ju fortfarande mitt intresse liksom just för framförallt Sorrentinos bildberättande då. Ja. Ja, Freddy, är vi nöjda där eller har du något mer?
Jag kan nämna jättekort, för det är en ganska snabbläst grej. Jag nämnde ju i borde ha varit förra avsnittet, Yuichi Yokoyama, som var en sån här mangaka som var med på den här utställningen som gjorde som väldigt geometriska serier liksom med allt är liksom kantigt och det är enorma ljudeffekter som liksom en del av alla sidor liksom. Så Go. Så det här är en
vilket uppslag alltså.
Ja, och så här är liksom hela boken är liksom, den är i stort sett, den är nästan helt ordlös, och när det väl sägs någonting så är det liksom på en nivå som till och med jag kan läsa på franska eller till och med japanska. Det tycker jag, titta, ett berg.
Inbjudande.
Här är någon slags terraforming-grej kan man säga. Det är mycket så här stenar som landar och så ska krossas och drullas ut som gräsmattor.
Okay.
Och görs egensinniga akvarier och samlingar, vattensamlingar och sånt där. Och så dyker upp väldigt futuristiska människor i typ så här glaskepsar och sånt där liksom.
Aha, okay.
Och så kanske de så gör de något roligt där tillsammans och bara, ja, här, titta vad fint vi har gjort det typ så här. Mm-hmm. Och så, eller kommer flygande där, åh, titta. Och så händer liksom ingenting annat. All action är bara att det någon slags, det är en tom yta eller lite vatten och sen så terraformas den med lite stenar på ett intressant sätt, och det borrar och det blir lite byggnadskonstruktioner och kanske någon båt som drar någonting. Och så håller på så där, och så, sen är det slut och sen så kommer nästa. Så väldigt speciellt avantgardisk serie här. Men det var kul att läsa, det hände ju alltid någonting, även om de efter ett tag blev ganska likartade. Man bara, här kommer gräsmattan igen, ska rullas ut, och här är ett berg som ska hackas sönder liksom.
Men det är som det tv-spel där Katamari Damacy där man bara rullar och saker fäster på.
Ja, precis. Så att det är bara sånt som händer. Men det, det finns någon sån här appendix där med foton där han har liksom fotat.
Visa förlagorna.
Ja, men han har varit på såna här ställen.
Glaskepsarna.
Nej, inte glaskepsarna dock. Men han har varit runt i Japan och fotat där de har byggt och gjort. Så bara, här ska vi bygga ett stort nytt bostadsområde. Hur de faktiskt har gjort. Så det finns någon slags inspirationskälla till det här. Och han har kollat på så här, fotat byggnadsställningar och såna där grejer. Och schakt där man langar ner stenar man haft sönder och sådana saker. Okay. Så att han har någon slags fascination för det här och har liksom lyckats förvandla det här till en underlig men ändå läsvärd och intressant serie. Men den är så sagt läsvärd utifrån det grafiska helt enkelt, att han lyckas göra det här väldigt så här rena linjer, bara zup här i en sten. Ibland är det väldigt svårt att avgöra vad man faktiskt ser. Man bara, det där var en borr. Okej, så här. Du vet, så går in i stenen. Ja, jag förstår. Så här. Väldigt roligt i små doser, ska jag säga. Så det är helt klart en favorit. Kommer köpa mer. Jag vill gärna se dem tackla. Och jag vill se om det är samma hela tiden eller om han har andra typer av böcker med andra teman. För det här var ju väldigt starkt tematiskt om det här. Men så det var kul. Väldigt glad för den här nya bekantskapen med Yuichi Yokoyama. Och den här heter på franska Travaux Public.
Mm-hmm. Ja.
Den här volymen.
Jag bjuder på, ja alltså offentliga arbeten.
Ja, precis. Det är väl någonting sånt liksom.
Ja.
Men du har som vanligt läst ohemult mycket. Eller har du bara klämt skräckfilmer?
Ja, det var mycket skräck ett tag här, men visst, jag har läst en del serier, men jag tror vi kan ju spara dem till nästa gång, men får se hur snabbt vi får ut det här, men jag ska väl passa på att tipsa ändå om en Kickstarter som ligger oss varmt om hjärtat. Hoppas att man hinner vara med på den. Homemade Comics 19.
Heja.
Ola Forsblads fina antologi är ju på gång, och den släpps ju då till nästa SIS förstås.
Precis.
Nej, attans.
Va? Har vi passerat datum redan?
Ja, precis. Det har vi gjort.
Ibland 25. Så går det ju att lägga till i efterhand. Dock.
Ja, 25 november. Ja,
det har redan passerat. Dagen.
Men till vår stora glädje så kan vi anmäla då att Forsblad nådde med sin kampanj sitt mål och fick in många, många tusen spänn till. Så att,
ja, det är ju det som krävs när man ska trycka en sån här fin produkt liksom.
Ja.
Så ni får... grafiskt hantverk som han är otroligt skicklig på.
Extremt duktig formgivare. Precis. Bland annat och serieförläggare.
Ja. Men jag tror som sagt det är inte ovanligt att man kan så här late backers welcome brukar de heta. Så att kolla
just upp det. Ja, kolla på det.
Man kanske kan skriva vi gör något intresseanmälan för att köpa och sånt där.
Ja. Jo, precis. Och sen får man ju köpa boken då förstås när den
finns
tillgänglig på
nästa steg.
Nästa SIS i maj 2025. Och sen får vi se, som sagt, när vi får ut ett avsnitt, men på söndag den 1 december, första advent, så värm glöggen. Ta er ut i kylan och besök Arthouse Comics där jag kommer vara och sälja lite serier på Kulturhuset, alltså gamla seriotekets lokaler kommer vi väl troligen vara i även denna gång. Det ryktas om att ärevördige Jens Andersson ska ha fått fram leveranserna av Charles Burns senaste alster, så att de kommer finnas till salu där, och det är ju någonting jag är väldigt sugen på. Jag har haft ett Burns-år kan man väl säga, återupptaget läsning av grejer som jag missat och sådär, och en helt ny Charles Burns-serie är ju definitivt stort. Knut Larsson kommer vara på plats, det är väl några av dem.
Kul.
Om jag kommer på off the top of my head som det heter.
Underbart. Vi kan lägga in en liten länk om det finns.
Ja, exakt. Till detta. Det får vi göra.
Så kolla in det, toppen. Och vad brukar vi säga, Anders?
Ja, läs mer serier.
Yeah.